Yes, Johan Flink och Robin Nilsson är tillbaka med Handbollspodden. Och det är torsdag idag, Flink. Hur är läget?
Det är bra. Jag har sett här nu när du körde introduktionen och funderade på många drar ju vilket avsnitt man är uppe i. Och det har ju vi aldrig gjort. Nästan. Nej. Vi har i alla fall släppt det för länge sedan. Så jag har noll koll nu på var är vi någonstans, vet du?
Vi är på avsnitt 62.
Och du har sån koll. Ja.
Handbollen, slutspelet rullar ju på. Vi har ju fastnat mycket vid den här Lugi Kristianstad-matchen. Inte nödvändigtvis för att Lugi vann och skapade lite liv i den semifinalserien. Men den här timeouten som Thomas Axner hade där i slutet av matchen, eller i mitten av andra halvlek i alla fall, har ju fått lite viral spridning, kan man säga. Du har också hört den, va? Det är rätt så kul.
Ja, med rätta. Ska vi ta och lyssna på den direkt så att folk blir insatta för de som inte har lyssnat?
Det är nu vi har blodsmack i munnen, det är nu vi plockar fram det här sista. Och tro på det hela vägen. Vi står jättebra bakåt, framåt, orkar värdera. Vi har skjutit 6 skott över. Det är tamme fan inte Arpad Sterbrick som står i mål, det är Leo Larsson från Ystad. Våga och kliv på mål!
Ja, efter det, du slängde ut en liten Twitterfråga och jag har ju haft, sa det innan här, lilla julafton när man har suttit och lyssnat på gamla klassiska timeout-klipp. Mycket, där finns mycket guld alltså.
Så jag har förstått det, du har haft några roliga timmar nu. Man får ju lov att säga att Axner är ju, ja, men han är ju rolig, han är ju verbal, han har ju talets gåva. Ja, det betyder väl att man är verbal. Den här är ju rolig, den är ju bra, så det måste ju vara. Varför du då säger att det måste vara rätt så kul att vara spelare under Axnér? Alltså man får nog höra rätt så mycket kul och underfundigt. Och, ja, men det är ju som när vi intervjuar honom. Och ni hör ju honom när han är expert. Va? Det finns ju formuleringar som sätter sig och som man verkligen kan le åt. Ja. Annars är det väl inte, jag menar, många handbollstränare blir inte handbollstränare för att de är verbala precis på så sätt. Eller snabba, kvicka i repliken och så va?
Nej, och lyssnar man på, går man igenom liksom lite timeout-arkiv, så är det inte alla som har samma stil med det verbala. Det är mycket skrikande och gapande, det får man säga. Vi har ju många exempel på, vi kan, Klaus Brun i, var var det han var tränare här laget när först?
Ja, först, men det vi ska lyssna på då, det är väl i Holstebro va?
Ja, okej. Okay.
Tvis Holstebro. Team Tvis Holstebro.
Han har ju, vi har egentligen hittat tre klassiska timeouter från dansken som vi skulle kunna bara ta en liten kort återblick på. Ska vi börja med, det var väl två i Holstebro va, som är gapiga minst sagt.
Ja.
Vad i helvete tänker ni på? Pissar bolden väck där! Pissar en lång avlevering väck! Hvad fanden sker der? Skal drible rundt derinde? Tag det nu for helvede roligt! Og så bare gør tingene ordentligt! Det er jo ikke for noget, der er ikke noget mirakel, der er kommet dernede fra! Koncentrer jer for satan!
Ja, og sen har vi en anden. Den her, det er fantastisk, den liksom knyter nävarna precis som att han inte riktigt vet vad han ska bli av när han går in i timeouten och sen kör han då det här.
Jag blir sinnssyg! Vi ska nog få chanserna! Vi ska också nog få chansen för att komma tillbaka! Jag blir sinnssyg!
Ja, på den, han laddar ju så länge där. Eller länge, men man ser ju honom och han har någon jävligt konstig mustasch också eller någonting. Ja, det är så mycket han vill ha ut så att han blir liksom bara tyst och bara spänner sig. Och sen så kommer det här att han blir sinnessjuk.
Sinnessjuk! Ja, det är underbart.
Ja, så tog han över det danska damlandslaget och det innebar inte att han höll igen uppenbarligen.
Nej, ja, vi kan höra på den också.
När vi nu spelar det 7-6 så nyttar det kraftedeme inte något vi tjaskar in spelar sted och bara tar skud runt om folk. Vad har vi snackat om? Men vi skal have tålmodighed og spille til der er en, der er fri. Vi har rigelige problemer, så hold nu tålmodigheden. Lad være med at samle hele lortet ind i midten. Få trykket det bredt, når vi har sat i gang, og så spil for helvede. Og når det nu er, at vi ved, at fløjen ligger der, og vi har snakket om, at vi skal flytte os ind, så nytter det ikke noget, vi siger, at hun ved, at hun er der. Det er dit ansvar at komme ind af. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden. Lige nu står vi bare og kigger over på den næste.
Ja, det var ju, man kan säga, det var några exempel på då, det finns ju många olika typer av timeouter, kan man ju lugnt säga. Om man axnerar, vad har han för typ av timeout? Är det någon slags, det är ju någon taktisk timeout ändå, inte riktigt. Ola Lindgren är ju annars, han är väl den enda som har använder i elitserien i alla fall, den här whiteboard-tavlan som står och ritar och har sig. Det ser man ja, inte jätteofta i Sverige. Jo, men jag var väl också med den, va?
Vad sa du?
Jo, men Avranjes kör väl också mycket med whiteboard. Ja,
men det behöver han nog nu med språket med jorden. Men det är väl... nej, jag vågar inte. Det är mycket möjligt att det är någon till i svenska handbollsligan. Men det är inte så ofta man ser det, nej. Och vi har ju tidigare hyllat Ola Lindgren för alltså hur tydlig och liksom så knivskarp och rent taktiskt hans timeout är. Mm. Så han kör väl ofta där riktigt, den taktiska temat.
Vad finns det mer? Om vi har den taktiska, vi har den förbannade. Vi har ju också den berömmande tematen. Den ser man ju väldigt sällan. Och då har jag inte hittat ett enda exempel på heller. När man tar en timeout eller när det andra laget tar en timeout. Och man tränaren liksom, konstaterar i den lilla ringen där att ja, vi spelar bra. Fortsätt som vanligt. Du gör ett bra jobb där, Wickman Modig, eller fantastiskt. Det har jag noll exempel på. Det är inte så vanligt där.
Nej, inte. Alltså att du tar väl sällan en egen timeout för att stanna upp i ett flyt så att säga och berömma dem. Det gör man ju inte, för då får man väl ge dem på bänken. Men att man, nej, det är sällan vi gör det fast det andra laget har tagit timeout. Men det är klart, man, jag tänker ibland bara hur medvetna är tränare, medvetna, de vet ju om det, men hur mycket tänker de när de står där ibland på att det finns en mikrofon också med? Ja, man vill visa en sorts pondus, man vill visa lite taktisk briljans sådär, va? Fast man är själv, alltså just för att mikrofonen är där, tänker jag, och kameran. Mm. Egentligen kanske man bara vill att säga något så här, men det är bra, grabbar. Eller tjejer, fortsätt så här.
Eller tvärtom, att man hämmas lite av att det är en mikrofon. Man håller igen på det man kanske egentligen vill gapa eller vill säga, för att man är orolig. Eller man tänker, där sitter folk och lyssnar på det jag kommer att säga nu. Det är i och för sig, det tänker nog inte Sebastian Seifert så mycket på i sina tider. Att det var mick. Vi har ju inte lyckats hitta den här... visa kuken var det väl han sa i någon match. Däremot är det en annan där som, bara för att vi ska få ett exempel med Seifert, så kan vi ju köra den här med. Han har lite synpunkter på domarna där i den tematen. Vi kan lyssna på den.
Lyssna här! Och den ska fasta så klar i spelet som vi har pratat om. Och ta det nu en lugn fart. Domarna är inte klart värdelösa. Vi lägger ingen energi på dig nu. Gå fram på rätt kunna. Inga jävla chansningar nu, Halvbäck.
Nej, det är det.
Den är ju, alltså den är ju underbar för att de ska inte lägga fokus på det, men han kan ändå inte låta bli att säga det i timeouten. Jag förstår ju precis vad han menar, liksom, att nu säger jag det och sen släpper vi det. Men det finns ju ändå en liten motsatsförhållande där till. Men den gillar jag. Jag gillar ju Seifert, alltså. Sen så ska han inte skrika könsord.
Du hade ett bra förslag som det ofta blir väldigt mycket diskussioner kring efteråt. Nästan den vanligaste diskussionen man har när tränarna tar timeout, när matchen liksom redan är vunnen. Så att man leder med 3 bollar med 30 sekunder kvar. Att man tar en timeout då, och så blir motståndarlaget blir alltid irriterade, och det är ofta mycket snack i sociala medier efter att det på något sätt är osportsligt och så här. Men
att man drar ut pinan och förnedringen. Alltså 3 mål med 30 sekunder kvar, den är väl möjligtvis okej. Det kan ju gå snabbt i handboll. Men det kan ju också vara att det är 30 sekunder kvar och man leder med 6-7 bollar.
Ja.
Och då brukar man väl försvara sig med att ja, men det, vi skulle liksom träna på en grej här till en annan match när det är jämnare eller så. Brukar det väl komma. Men ibland tror jag att den är lite... Det är en psykning liksom när man tar den.
Jag vet inte om det kan någonting spela in, att det finns någon slags att tränaren har någonting emot den andra tränaren, eller att det finns konflikter mellan lagen på förhand, att det är därför man vill liksom vrida om kniven lite extra. Men det är ju aldrig någon som har erkänt konstigt, eller inte konstigt nog, att den här tematen tog vi bara för att
psyka och jävla.
Ja, precis.
Jag tänkte på det bara med just att när vad man ska säga, hur mycket man vill säga eller hålla tillbaka lite och sådär. Vi har ju den här klassiska, jag vet inte om du minns den, det är ju, ja, det måste ju vara över 10 år sedan såklart. Det var ju när Staffan Olsson var i Hammarby och det började komma in då med fler matcher tv-sändes och de tv-bolag, kom till vilket det var, ville ju ha in en mikrofon under timeouten och det ville inte Staffan Olsson, han protesterade mot det och gjorde ett knäck på det och han försökte väl ibland slå väck mikrofonen och han menade, jag tror vi pratade om detta vid något tidigare tillfälle. Mm. Han ville inte avslöja så att säga sina hemligheter inför alla som då kan dra nytta av det i kommande matcher.
Nej, och det var ju, den byggdes väl på den lilla debatten där med när Alingsås och Lugi spelade final 2014 måste det ha varit, när Alingsås hade lite lyssning på satt på läktaren och vidarebefordrade vad Lugi hade sagt i sin timeout.
Så kan man från också tv-sändningen.
Ja, precis.
Ja.
Sen har man ju den här rent utpekande timeouten där man i stort sett bara tar en timeout för att man har synpunkter på en viss spelare som man verkligen liksom bara står och blänger ögonen i den spelaren och i en hel timeout bara kritiserar hans eller hennes agerande. Vet du, Veselin Vujovic, Pervo Kampspel och Perma förstår inte vad han säger ändå, men han hade ju någon timeout i Slovenien där, fall det var, jag vet inte vilket mästerskap det var, men han var totalt tokig på Blagotinsek där och bara står och skäller ut honom att det var oavgjort när du kom in och nu ligger vi under och du är värdelös både framåt och bakåt och vinner inte en enda duell och måste spelarna få dig som bära dig som ryggsäck i hela matchen och jag vill inte se dig mer på banan. Liksom, han har rätt många sådana klassiska temater, Vujovic också. Som
ja, jag har ju lite svårt för, om det nu är en spelare du vill, fan skälla ut om du nu vill det då och tror att det hjälper. Varför tar man inte bara ut honom på bänken och tar det då?
Ja, istället, det är precis som någon slags förnedring.
Ja, inför laget och då finns det mikrofon och kamera så drar du inför alla tittare också.
Det finns ju en mildare, Ola Lindgren kan vi ta där också. Det var senast också mot Lugi där han blir frustrerad på, man ser honom på bänken. Han står och viftar och har sig. Det är i slutet av matchen när Kristianstad ska gå ut och spela lite offensivt och punktmarkera Alfred Jönsson. Men så kör Viktor Hallén, han ställer sig och punktar Anders Hallberg istället. Vi kan lyssna lite på vad Lindgren tyckte om det.
Fattar vi Henning som byter med Gudmundsson. Jag vill ha Gudmundsson i starten. Majo i den positionen. Arna den positionen. Startar vi rullningsstart här. Avslut här borta. Hallén eller Majo tar de bytena. Det är gott om tid. Okej? Okay? Hallén! Varför ska du punkta Anders Hallberg? Varför ska du ta Anders Hallberg? Alfred Jönsson tar vi bäck. Men du ligger lite emellan, okej? Okay?
Det är inte en riktig utskällning, men det är ju ett utpekande hur som helst.
Ja, det är det. Men jag tror ju inte att han gör det. Han tar ju inte timeouten för att skälla ut Hallén.
Nej, inte på samma sätt som Vujovic.
Nej. Ola har väl en klassiker också som vi har fått mycket tips om där efter att vi gick ut på Twitter och bad om lite hjälp.
Han har ju haft genom åren där många, han har ju tvingats bolla lite mellan språken där, svenska och engelska. Han hade ju en med, fall det var till Ola för eller Ima Jamali eller så här, don't take any chance on skotten.
Jag tror var lite Gudmundsson. Ja, alltså alla finns det några sådana han blandade ihop språken.
Ja, sen har vi då, den har vi inte lyckats hitta, men så vi har ju den med, som också faktiskt har blivit en t-shirt här i supportershoppen. I fjol tror jag det var med Arnar, Freja Arnar som där, run like hell. Vi kan höra lite hur det lät.
To run like hell in the corner. To run like hell in the corner.
Ja, men de här arga är väl egentligen de roligaste. Vi har ett sista exempel där med Per Johansson som är väldigt kul.
No, you don't tackle. Like I'm brave, like a circus artist. Take the ball, free step, down and shoot. There is nothing now. Now we go from the real bottom. The very bottom. If we want to go home, we go home now. I can ask the bus driver. Or we decide to fucking fight for the Chester Bay culture. Okay, what do you want to do?
Och det var ju när han, eller det var väl nu, det var inte så länge sedan va?
Det var väl i våras när han hade hoppat in och tog Bukarest, va?
Just det, i Final Four kanske till och med.
Det var det väl, va? Var det inte mot, det var det mot Vardar, va?
Ja, de förlorade ju Lund och där. Ja, 17-8 står det där att de Lund och med när han tog den timeout. Han kunde hämta busschauffören så var det dags att åka hem.
Per är väl också en sån som kan formulera sig rätt så bra och underhållande. Det hör vi ju här ju.
Ja. Det är också imponerande när de gör det på, när det inte är på sitt eget modersmål, att han kör den på engelska. Jag kan tänka mig att man, i de situationerna är man ju nog rätt så upprörd och, och det är lätt att man stakar sig. Här gäller det att ha god språkkunskap om man ska få fram sådana budskap som går bortom det rent taktiska.
Ska vi avsluta med en klassiker, Benga Johansson?
Ja, den är svår att få in under någon slags... Är den taktisk, är den förbannad, berömmande, psykningar, den är ingenting.
Den är mer förvirrande och jag vet inte heller om han tog det. Det var kanske Löfven som sa till honom att nu ska vi ta timeout och så.
Den kom rätt sent med när man tittar på det. Det är inte, de låter spelet gå, det är bara, vad är det kvar? Det är 15 sekunder kvar, de fick ju bollen när det var 25 sekunder kvar, så att de flesta tränarna där hade nog lagt in kortet direkt för att kunna bygga upp ett anfall, men han väntar ändå till det är 15 sekunder kvar innan han tar den, precis som att det är någon på bänken som på planen som tittar på honom. Hallå, Benga.
Det tar tid innan kommunikationen liksom.
Ja, vi lyssnar på den.
Diagonalpass till Johan, och Johan tillbaka luft.
Här ska vi spela. Vi står falskt, check.
Den säger väl allt, kanske, om hur det funkade i det landslaget, i varje fall de sista åren.
Underbart. De ser man ju heller inte särskilt ofta längre, att bara spelarna, för han gjorde ju nästan ingenting, Bengen, han bara lät spelarna köra.
Vi har ju den vi pratade om senast rätt mycket, med Hallbäck och Kim Andersson.
Ja, den är kul.
Men den här med Bengen, den är ju, jag menar, det är ju Löfgren och det är Vranjes och det är alla möjliga. Och sen så kommer han inte på riktigt vad Sivertsson heter. Att han ska ha tröjan.
Ja, och sen det blir ju inte vad de nu kommer fram till. De har väl något slags, alla tror olika saker vad de ska göra.
Ja, och Staffan Olsson som bryter det, va?
Ja, direkt.
Ja, han gör ju det, man inte, det de inte skulle göra, men han satt ju det. Så att, ja. Ska vi på tal om timeout då, så ska du ha flugit ett timeout-kort här i en juniorlagsmatch mellan Önnered och Sävehof någon gång i mars.
Så är det texten där. Det var i natt du hade lagt ut den, va?
Ja, det tog sin lilla, det höll jag på med ett dygn där innan jag fick tag på allt folket. Det var inte lätt och det var inte någon från förbundet precis som ville uttala sig och Payam Hatami, han drog till Dubai och det var körigt. Men
det handlar om Sävehof och tränaren där, Andreas Stockenberg.
Precis, som alltså nu är sedan i onsdags, alltså förra onsdagen, avstängd i 6 veckor från all handboll som är, som han får vara på gymnasiet, Partille handbollsgymnasium där han han är väl ledare över det där, plus att han håller någon träning i veckan. Men annars får han inte vara ens på träningarna. Men han är ju både A-lagstränare och juniortränare och så vidare. För att han betedde sig illa. Skrek åt både domare och sekretariat och så fick han ett rött kort. Och då, eller om det var ett blått kort, och då slängde han timeout-kortet. Han säger att han skulle dra det i väggen, men det flög upp på läktaren och träffade en åskådare. Inte allvarligt på något sätt, va? Men det är klart, det är en juniormatch där var uppenbarligen var ju känslorna rätt så heta, och där menar då rättskommittén, det här är handbollsförbundet Väst då, som har dömt ut de här 6 veckorna. att just att det handlar om ungdomar eller juniorer då, att då ska man ju snarare föregå med gott exempel och försöka lugna ner det, va, och istället så förvärra den hela situationen. Ja, men Stockenberg, jag tänkte, ja, när jag väl fick tag i Stockenberg, då hade vi visat att jag hade fel nummer, när det bytt i december så. Men när jag väl fick tag i honom så tänkte jag, ja, nu, för jag hade börjat skriva lite grann, så nu blir det väl liksom, får man väl ändå skriva rätt mycket annorlunda än när hans version kommer och sådär, va. Men han bara, nej, han tog på sig alltihopa och sa att det var korrekt med avstängning och han hade betett sig illa och sådär, vilket jag tyckte var rätt så befriande ändå, för att annars så när media ringer så försöker man liksom utåt då kanske ändå förmildra det och förklara bort det och lite sådär. Men, ja, man får ge Stockenberg, det, jag sa det också, det var ju ärligt och så av dig. Ja, men jag säger alltid vad jag tycker.
Ja,
det är väl på gott och ont då. Men, ja.
Ja, jag var faktiskt på det här ISM en sväng i helgen och reagerade också på, jag såg bronsmatchen där i juniorklassen CVHF Kristianstad och tänkte, fan, såg inte Stockenberg någonstans. Han brukar gärna vara ständigt återkommande de här helgerna, men han var borta. Men då fick man förklaringen då.
Ja.
Det som vi inte har pratat särskilt mycket om så här långt i podden är ju kvalet i handbollsligan på här sidan. Som ju ganska oväntat gick till rätt många matcher där i flera fall. Karlskrona behövde ju 5 matcher på sig för att slå ett Varberg. Rico förlorade en man någon match där mot Halby. Och Önnered behövde då 4 matcher på sig för att besegra Aranäs. Och Önnered blev då det enda laget från Allsvenskan som tog sig upp. Har du några synpunkter på detta?
Via kval ska vi säga. Och det är ju rätt sällsynt. Att du har ju IFK Ystad tog ju direktplatsen då. Men det är ju inte ofta. Nu ska vi inte söka här minas tillbaka när det hände senast. Och så hände det kanske för 1 eller 2 år sedan. Men det känns, känslan är ju, det är inte ofta som ett lag från Allsvenskan kvalar sig upp. Vad var frågan? Eller vad tänkte du?
Frågan var vad du tyckte om att Önnered gick upp.
Jag vet ju vad du tycker. Och då har du nog en poäng i. Med publik och arena och sådär, va?
Ja, alltså själva att laget Önnered går upp har jag inga problem med. Men det är ju en mindre katastrof för både publiksnitt och jag tänker de spelar den här UHK-hallen som måste vara den sämsta hallen som man har spelat elithandboll i. Alltså den är, de lär väl få någon slags dispens, det har de fått tidigare och spelade, ett tag spelade de ju i hockeyarenan och sen fick de dispens och så trillade de in där i den här arenan där det är, eller arenan det går väl knappt att kalla det, gympasal där det är liksom 3 bänkrader på ena sidan och en bara en enda stor vägg på den andra, hopplös arena det, men det är framförallt publiksnittet, det är ju inte, det är inte den typen av lag man som handbollsligan behöver ihop egentligen. Då är det kanske mer att man hade hoppats att Halby skulle gå upp, en liten svart punkt på handbollskartan där, Småland. Det behövs ett lag. Varberg är inte hellre Varberg än Önnered skulle jag säga. Varberg är ju en liten uppstickare så.
Ja, Varberg, även om de har ett okej fotbollslag så är det ändå en... Ja, det hade väl blivit det största i den staden såklart. Nu blir ju Önnered en väldigt lokal angelägenhet för de allra närmst sörjande, känns det som, i Göteborg. Och vi vet ju hur Göteborg har, lagen har ju generellt svårt att dra publik. Men Aranäs har ju ändå en annan publik och kan ju skapa, även om det inte är i antal så många, så är det många som vittnar om som har spelat där då. Som borta laget, det är rätt, kan vara rätt bra tryck där, rätt tuff stämning. Aranäs också är ju en plantskola och de håller ju alltid lite sådär extra om. Önnered har väl, det låter väl osagt, de har säkert fått fram sina duktiga handbollsspelare, har ju alla de där lagen i Göteborg fått. Det är ju också men det är ju som en IFK Ystad och så, det är ju ett tufft läge att komma upp, vad kan de värva? De får ju, det är ju ändå de bästa spelarna i de regionen där då, de hamnar ju i Alingsås eller Sävehof eller RIK. Alltså jag vet inte riktigt vad Önnered kan göra. Men de har ett ungt lag nu som går upp. Och...
Det blir ju ett nytt Aranäs på något sätt. Jobbiga att möta i den hallen. Men de får väl också vara rimliga i sina ambitioner. Det är ju det är inte direkt så att man förväntar sig att de ska förgylla handbollsligan och liksom bli någon slags mittenlag och så här, utan det handlar bara om att...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Klara sig kvar.
Ja, därför att det finns ju inte förutsättningar att satsa heller och göra någon storsatsning som sen skiter sig och så går man i konkurs. Det ska man ju inte heller ge sig på. Och jag hörde bara hört precis inledningen av våra kusiner i avkastpodden den här veckan. Som, där är ju Charlie Sjöstam inne på det. Han har rätt bra koll på den och vad kommer de nu att värva och sådär? Ja, de får ju värva liksom, det är ju från den hyllan där det, då är det ANF-spelare kanske. Att det är liksom lite samma spelare som, framförallt när det då är lag som ligger så nära geografiskt, så är det lite samma spelare som går runt där då kanske, som inte platsar i på den nya halvan i ligan.
Däremot så kanske, om man tittar bara på publiksnittet där, så kanske det väger upp lite då att AIK går in och tar över Rickos plats i handbollsligan. Om de nu får det godkänt, det är väl fortfarande förbundet ska väl ge tummen upp för det innan det blir 100% spikat, va?
Ja, men det känns som det är formaliteter. Att båda klubbarna vill ju det och övertygade om att förbundet också hellre vill se AIK i ligan, det är ett starkare varumärke än Rico såklart. Eller i varje fall vårt varumärke. Rico är väl ett bra varumärke, eller starkt varumärke när det kommer till kopieringsmaskiner. Men och jag vet inte, det är de som tycker, eller jag har fått något sånt på Twitter, att det är inget, ska man ta ras över det här? Jag vet inte heller riktigt vad finns det att rasa över om klubbarna är överens om det och man tycker att AIK får en gratis plats. Det var ju någon som var inne på att om Rico säger nej till sin plats då på något vis, så ska det plockas då bästa, ja, något av kvarlagen som missade då. Ska upp underifrån, men nej, jag vet inte det. Jag tänker inte så mycket varumärkesmässigt, men om två klubbar i samma stad är de väl lite, ja, Solna är de ju båda egentligen, sätt och vis numera. Så är det väl, jag vet inte, jag har svårt att, sen så är det de som menar att det här, och det hade ju inte kunnat hända i fotbollen, därför att Rico har ju liksom någonstans en grund i Djurgården. Så Djurgården blir Rico som blir AIK. Det hade nog inte funkat i fotbollen med fansen om man säger så. Men det är inte fotboll, det är handboll, det är mindre skala. Sen får vi ju se, vi har sett otaliga skulle jag nästan säga. Men det har ju varit några stycken sådana här fusioner i Stockholmshandbollen och försök då. Djurgården var ju också ett sånt där. Lite grann, inte ens. Ja, det var väl också en sammanslag. Det är svårt att hålla reda på det där. Det var polisen och polisen söder och Djurgården som är Djurgården. Och det blir också bara Djurgården för att det här starka varumärket. Det blev aldrig någon riktig fart. Det fanns några härliga derby mellan Hammarby och Djurgården, jag minns, men på
det är väl det man får liksom hoppas lite på, att AIK och Hammarby kan dra lite publik. Men sen lär det ju inte bli sämre publiksnitt med AIK om det blev med Rick i alla fall. Det borde vara helt omöjligt.
Ja, precis.
Lite lyft blir det oavsett om man ser objektivt på helheten.
Och sen ska vi inte glömma att AIK har ju inte en klassisk handbollsklubb, behöver väl ta i, men de har ju legat i allsvenskan, alltså högsta divisionen för ju lite på 70-talet då när vi hade både Lidingö och Hellas och AIK och när Stockholmshandbollen var riktigt stark. Så det är ju inte heller rätt att det är en ren så här fotboll-franchise.
Nej, ingen hittepå, är ju ingen hittepå-klubb.
Nej, men som PSG kanske egentligen sätt och vis lägger i handbollen. Så att jag har inga problem med att handbollen är inte större, utan så här får man väl se om det blir bra eller inte. Det är en lång väg någonstans till att det ska bli, ja, men det är ändå Hammarby gjorde och gick fram och blev en
en liten dynasti där i mitten på 00-talet.
Ja, du, kan vi ta en liten paus? För jag måste bara skriva här, Kristianstad handboll, de presenterar någon ny högersexa, va?
Ja.
Från Skövde. Det tar bara 10 minuter. Ja, vi fick pausa lite där, men nu är vi tillbaka igen. Kristianstad HK presenterade nyförvärv, Linnea Efraimsson från Skövde. Henne har vi inte mycket på.
Nej, verkligen inte. Men då fick du kliva in där då och skriva. Ja,
snabba ryck. Annars är det ju mest fokus på, för vår del här nere, IFK Kristianstad som ju alltså förlorade mot Lugi då. Håller liv i den semifinalserien. Båda två, de har lite matchstjärnor efter att vi spelar in podd. Men båda två kommer ju kanske kunna avgöras i helgen. På söndag är det ju den fjärde semifinalen där, både mellan Kristianstad Lugi och Malmö Alingsås. Men det som kanske är mer på tapeten när det gäller Kristianstad är ju där Nikolas Larsson på väg bort från sin roll som klubbchef i alla fall. Kanske inte från Kristianstad som helhet. Fortfarande lite oklart när detta spelas in i alla fall. Lite oklart vad det innebär. Lite locket på från klubben där. Men det skulle ju vara ett tungt tapp. Hans tid som klubbchef har ju varit en framgångssaga. Eller hur?
Absolut. Jag tror att jag någon gång, och vi har kanske också pratat om det, som att Nikolas har varit en av IFK Kristianstads viktigaste värvningar.
Ja.
Utan tveka, nästan i klass med Ola Lindgren till exempel, för det här fantastiska bygget som man har genomfört.
Börjar ju där, då var det ju röda siffror och ganska så ordinärt publiksnitt när de gick upp i elitserien sen. Resan har ju gått både snabbt och har varit imponerande. Så man kan väl säga att han slutar, om han slutar som klubbchef eller om han slutar som helt i IFK, så får man ju säga att han lägger av med flaggan i topp.
Ja, verkligen. Det gör han. Och han har ju, innan vi går vidare på det, stått modell, hoppas man i varje fall, för andra klubbar också i frågan om att ta in någon från näringslivet. Han hade väl inte så mycket kopplingar till handboll. Egentligen.
Nej, det är ju hans son där, Johannes.
Precis. Va. Men som sagt, väldigt viktig värvning och kom ju med lite nya perspektiv och applicerade och fick det att fungera fantastiskt i Kristianstad. Han ser ju ändå fortfarande handbollen så pass lite så att det blir mycket handbollsmänniskor som är i klubbarna, som är handbollsmänniskor från grunden och kanske inte har de där andra perspektiven.
Ja. Vi får väl kanske anledning att återkomma till det när vi vet lite mer vad som gäller där. Men just när det gäller att sluta på topp, så tänkte man ju ett tag där att Kim Ekdahl, Duré, verkligen slutade på topp. Precis efter att vi hade skickat ut förra veckans podd så kom ju den här bomben, får man väl ändå säga, att han gör comeback. Ja, han har ju gjort comeback lite i Reinecker och Löven, men det trodde man ju bara att det var litet kort inhopp den här säsongen. Men nu är han klar för PSG helt plötsligt. Det var en vändning man ju inte så komma.
Nej, han var ju väldigt tydlig och kändes väldigt färdig med handbollen. Och sen kanske man ändå kunde tänka sig att han hjälper sin gamla klubb då i Rhein-Neckar-Löwen nu när de hade mycket skadeproblem. Sen har ju visat sig att han har ju hållit en fantastisk hög nivå. Trots att han har varit borta då, vad det nu var, 8-9 månader. Så... ja, nej. Den assist slutar väl i PSG.
Mm.
Tänkte lite grann, så jag säger inte på något vis att det är en kommersiell värvning. Men det, och de har ju haft Jesper Nilsen som svensk. Men med Kim Ekdahl så har alltså PSG Danmarks största stjärna, Mikkel Hansen. Norges största stjärna, överlägset. Och Kim Ekdahl är väl alltså... Frankrikes största stjärna, ja. Och Kim Ekdahl får väl ändå lov att säga, alltså kanske inte hos den här som håller koll på landslaget och så, då kanske man skulle säga någon av målvakterna eller Jim Gottfridsson till exempel. Men i handbollsvärlden så är nog Kim Ekdahl kanske lite förstärkt av det senaste året då, det här slutet och comeback och allt vad det var. Den största stjärnan. Så att
Han har byggt sitt varumärke bra genom den här när han tog timeout som det blev nu då.
Ja, så, det kan man ju säga verkligen. Nej, men det är ju lite intressant att de nu har då igen att de har de största ändå i tre av de största handbollsländerna. De saknar väl en stor Balkanstjärna kanske. Och, ja, de har ju Gensheimer, herregud. Tyskland.
Tyskland största stjärna, ja.
Ja, det är det väl nästan.
Ja, jo, det är det.
Ja. Jag tror egentligen inte på det jag själv säger, och det säger jag ju egentligen inte heller, men att det handlar, att det, tänket är så, att det är ett så extremt marknadstänk, det tror jag inte, men jag tror ja, det i varje fall, det är kanske en tillfällighet, men en liten spaning i varje fall.
Sen är det ju just med tanke på konkurrensen där med Hansen och Sagosen och Karabatic, hur mycket han kommer att spela och så här, han har kanske fått liksom, det liksom ingår i dealen att han inte gör som han vill, men att han får ett kanske lite större räkmacka än de andra, för att han är mer som ett komplement och tycker det är gött att bo i Paris. Det sa han själv också, att det ska bli härligt att flytta till Frankrike, att han ses väl kanske inte som en sån här bärande spelare i Paris på samma sätt som han var i Rhein-Neckar när han valde att sluta.
Nej, precis, va? Och som han nog hade blivit i väldigt många andra klubbar. Ja. Hade han nog fått dra ett större lass. Så att, det kan ju passa honom ganska bra.
Ja. Sluta på topp. Vi försökte hitta lite andra handbollsspelare där som har slutat på topp. Men det är inte lätt. Det är ju, handboll är ju, det är en sport där det tillåts att man spelar väldigt mycket längre än typ fotboll då. Spelarna håller ju på en bra bit över 30 och vissa kör ju vidare över 40 också.
Du tjänar inte de pengarna så att du kan heller lägga av och känna att du inte behöver göra så mycket mer, utan det blir nog också ett sätt att, fel år kanske, men mjölka ur så mycket som möjligt av en karriär och av det man kan, det man är bra på. Tror jag också spelar in.
Lite har du ju fått i fotbollen, är det ju, när man har liksom nått toppen i Europa och man är lite på väg ner, så har man kunnat nu på senare flytta till USA eller Kina. Det har ju blivit lite då också handbollen, att man kan flytta ner till Mellanöstern, Qatar och casha in lite större pengar i slutet av karriären. Men vi har väl inga direkta så. Så bara har lagt av, pang, boom. Ekdal är ju kanske inte det enda, men han är ju absolut det mest kända namnet som bara har lagt av liksom i förtid, mitt i en karriär som var blomstrande.
Ja, och inte kopplat till skador, för det var det ju faktiskt inte alls när han la av. Han var ju verkligen som bäst, och inte särskilt gammal heller. Sen är det ju de som liksom kanske slutat, men i hög ålder, fast de har varit väldigt, väldigt bra. Men vi diskuterade lite Tobias Aren.
Ja.
Som bröt sitt kontrakt med Aalborg i Danmark där då, när det nu var 2013 eller någonting.
Lite skadekopplingar fanns det väl där, men inte bara, va?
Nej, det var ju motivation också. Han hade ryggproblem, absolut. Och det spelar säkert en jättestor roll inför motivationen också. Den kom lite överraskande. Det kändes som att han gav nog upp tidigare än vad en del andra hade gjort med motsvarande problem, utan vet exakt hur mycket skador, hur mycket smärta och så vidare han hade. Men han gick över direkt och blev personlig tränare, så att så svårt skada kan han inte vara. Kan man tycka, även om det är en annan sak kanske att spela handboll på elitnivå än att gå runt och vara personlig tränare.
Ja. Då är ju då den naturliga följdfrågan här mitt i Zlatan-debatten. Ska Kim Ekdal tillbaka till landslaget?
Ja, det hade ju varit oerhört roligt om han hade bara på YouTube lagt ut en där, så som Zlatan gjorde nu med både Samsung och sån här telefon. Där det står att Krille, det står bara Krille då.
Krille ringer och han klickar av bara, lägger sig i poolen.
Ja.
Ja, svårt att se samma eller liknande debatt inom handbollsvärlden, att Andersson får frågor varje vecka om Kim Ekdals vara eller inte vara i landslaget. Men det är ju,
men han har faktiskt där. Fått den. Han har ju fått den ändå. Krille har ju fått den nu sen Kim gjorde comeback i varje fall.
Från dig eller?
Nej. Radiosporten kanske. Något sånt.
Ja.
Fick den. Jag frågade Kim om comeback i landslaget, men det trodde han inte. Så att det är det. Det verkar inte, alltså han slänger inte ut de krokarna som Zlatan. Det hade varit skitkul om han hade börjat köra den.
Ja, jag tycker det här var ja, fan.
Vill jag vara i EM så hade jag, så är jag i EM.
Ja, jag har nog inte riktigt den personligheten.
Nej. Skulle det, det är mycket snack om starten också, och jag har varit i England här nu 3 dagar och träffat svenska VM-spelare, och naturligtvis har det kommit upp med Zlatan och så. Det,
nej, jag tror du var så Liverpool Roma då. Men det var inte Hollywood.
Nej, det var 2 timmar därifrån faktiskt bara, men det hann inte med det, och jag hade inte akkurterat mig någonting som till. Det har varit häftigt att vatten. Men vi susade runt istället i norra England och upp till Skottland. Men lite den här då som också är ju en tydlig ingrediens i det här med Zlatan, att det här med gruppdynamiken och det här, hur mycket det skulle påverka om han kommer tillbaka, där det ändå har både taktiskt men inte minst utanför plan har du ju Jan Andersson byggt det på ett helt annat sätt än vad Erik Hamrén gjorde. Skulle Kim Ekdahl, frågar jag dig nu, skulle säga ändå att han vill, och Andersson tar med honom då, skulle gruppdynamiken påverkas mycket, tror jag? För det är lite ändå att Christian Andersson har ju byggt det här med ett starkt kollektiv på ett annat sätt när stjärnorna försvann. Vi hade ju jättemånga likheter med fotbollslaget.
Ja, det har ju varit det.
Mm.
Men sen är ju han, det är ju slatt, alltså personligheterna skiljer sig. Jag tror att gruppdynamiken kan påverkas garanterat, men jag tror ju att den kanske påverkas positivt i så fall.
Ja.
Jag känner inte Kim Ekdahl, men det verkar inte vara en svår typ att liksom umgås med eller få in i något slags lagbygge direkt.
Nej, jag tror inte heller det. Men jag ville bara slänga upp frågan på bordet. Det är ju skillnad på folk och folk.
Sen är det ju en position också i landslaget där konkurrensen kanske är den tuffaste just till vänsternia där med Lukas och Simon Jeppsson. Så att det är ju kanske inte på samma sätt att han bara helt plötsligt hade gått rakt in, även om han bara hade tittat på det sportsliga.
Nej.
Så att han ska ju platsa också.
Mm. Om vi bara tar det på uppstuds här nu då. Vem, om man ändå, vi har ju ändå ett antal spelare som inte spelar i landslaget. Vem skulle du vilja ha in rent taktiskt, alltså vem hade förstärkt laget på plan?
Ja, Johan Sjöstrand hade ju inte gjort det, tycker jag inte. Målvakten alltså.
Nej.
Vad har vi mer? Vad är alternativen?
Ja, Mattias Andersson är ju en annan målvakt, men nu lägger han ju av med handbollen också, så att det
Kim Andersson väldigt... är ju klart, det är väl nummer 1 som han hade velat ha in i så fall.
Där tror jag en större påverkan på gruppdynamiken, va?
Ja.
Utan att säga att Kim är besvärlig, liksom så som Zlatan kan vara. Men det känns inte som ändå en sån som tar mer plats än vad Kim Ekdahl till exempel.
Nej, ja, precis. Du, fan, nu kom det jävla ett pressmeddelande till här.
Är det IFK nu då?
Ja, nu kom... Vi kan ju ta det här direkt i...
Ja.
För att reda ut Nikolas IFK där kommer som ett pressmeddelande. Jag kan läsa det rakt upp och ner. Vår klubbchef Nikolas Larsson kommer att trappa ner sitt engagemang i IFK Kristianstad och slutar den 1 september 2018 som klubbchef. Rekryteringen av nya krafter till organisationen är igång, och vi hoppas kunna presentera en lösning före sommaren. Ja, då var det väl ungefär det vi sa där då.
Ja.
Då vet vi det också.
Ja. Ja, då vet vi det.
Ja.
Hur vill du sätta tänderna i detta nu?
Det skulle jag behöva göra, ja. Kan vi ta en liten paus till?
Ja, det gör vi.
Ja, då är vi tillbaka igen. Och samtidigt som jag fick och jag så fick du också. Eller du såg också lite nyhetsflöde här mitt i podden. Med Palika tänker jag på.
Ja, nu är jag med dig. Ja. jag liksom fast lite, Kristianstadklubbarna visar ingen respekt för podden.
Nej, vad fan alltså.
Ja.
Det är härligt att det händer saker.
Ja, absolut. Nej, men jag registrerade att Andreas Palicka har förlängt till 2022 med Reineckalöven. Spontant tänkte jag, herregud, hur gammal är han då? Men killen är ju bara 31 alltså. Fast han har varit med länge.
Fan, ja, 31. Vad är han då? Då är han
32 i sommar.
Ja, då är han, precis. Han är 6. Jag fastnade lite här vid Nikolas. Det är ju... Sluta som klubbchef, skulle försöka hålla kvar lite, finnas med på något hörn framöver kanske. Men det är ju ändå ett, ja, vi sa ju det innan, det är ett tungt tapp. Det är stora skor att fylla alltså.
Han tar inte över Ystad IF eller Lugi, va?
Det tror jag inte han gör.
Nej.
En annan som inte slutade på topp, eller som slutade på topp, vi var väl där beroende på om man ser det, Helle Thompson. Har du också noterat att hon fick sparken ju. Men hon berättade lite mer utförligt hur det gick till när hon fått sparken. Du är mer insatt i det än vad jag är.
Ja, men lite grann. Nej, men det var ju danska TV2. Hon berättade det här i ett TV-program helt enkelt, inte på sajten. Utan, jag har inte sett själva programmet, men jag har ju läst det som har skrivits från programmet. Och hon var i Bukarest. Hon var inför en ligamatch, för då var de väl klara då för kvartsfinal i Champions League och gick väl som tåget i rumänska ligan, skulle ta hem den och allting. Så att, då hade hon inför en ligamatch då, när det nu var det i mars, fått höra att det gick rykten om att hon skulle få lämna jobbet. Men hon körde på den matchen. Hade väl ändå så pass säker på, så efteråt gick hon in i omklädningsrummet, tackade spelarna, berättade att jag slutar, kramade om dem, gick tillbaka in i hallen. Då satt en av hennes två chefer på tränarbänken. Hon satt sig ner och där fick hon då veta att hon hade fått, att hon fick lämna. Och samtidigt så stod hon och skrev, eller satt hon och skrev autografer och tog selfies och så att det var 5 minuter efter en match som de vann. Och hon tycker att det var väl det var lite att ta i, att göra det på det viset, att det tar man väl i en rum på något kontor eller något sånt där. Så att,
det var inte det snyggaste avskedet kanske. Det snyggaste.
Nej, precis va. Men det är väl så det går. Det är snabba puckar i den klubben och i den kanske den delen av handbollsvärlden också emellanåt. Men så har det inte gått till i Skandinavien, skulle jag nog våga påstå.
Övriga flödet när det gäller damernas slutspel så överraskar ju Lugi lite grann genom att besegra H65 där i den tredje semifinalen. Kanske ser vi en vändning i antågande här, eller? Vad tror du?
De kan ju ta det i hemmamatchen också. Men sen ska de ju då tillhöra en gång till och vinna. Och alltså nerver och sånt, de har allt att vinna. Jag såg att Ola Månsson sa efter matchen att det var kanske ändå lite sådär någon sorts, vad han kallar det, allvar. Det är väl allvar hela tiden i en semifinal. Men att de nu stod och hade chansen. Och säkra den där då, att det smög sig in någonting där. Någon säkerhet eller osäkerhet eller vad det är, det vet jag inte. Men det är klart att om Lugi tar det till en femte match så är all press på H65 hur. Och då, det är sådana momentum som kan vända. Verkligen. Men det är ju, Lugi går bra för Lugi nu här. Då har de ju skakat liv i båda sina matchserier, både på här och damsidan. Och det är mycket kul.
Publiken kanske kom också. Det var ju nästan 3100 åskådare där mot Kristianstad. Så att nu är vi, det vi har väntat länge, men nu börjar den komma, den riktiga pulsen.
Ja. Så får vi se. Malmö och Alingsås. Det är väl fördel Malmö nu då med två hemmamatcher av de tre matcherna som återstår.
I alla fall när vi sitter här och spelar in. Det kanske är
annorlunda. Ja. Ja, precis. Precis. Vi släpper det. Vi ska inte, det blir bara krångligt om vi gör oss in i det.
Ja, men det är gött, Flink. Har du något mer du vill nämna innan jag sätter tänderna i alla pressmeddelanden?
Nej. Ring du, Nikolas, så ses och hörs vi nästa vecka, precis som lyssnarna. Tack för att ni är med oss. Det är alltid en liten högtidsstund så här på torsdagarna och sitta och prata med dig, Robin.
Ja, det är verkligen detsamma. Men vi hörs igen i veckan och nästa vecka om inte annat.
Ja. Tack så mycket.
Hej. Hej.